Förlåten för att förlåta är den här söndagens tema. När jag och Mattias, jag tror att det händer i alla äktenskap, att ibland så tjafsar man med varandra och man är inte överens. Och ibland när vi gör det, och jag kanske vet att nu sa jag någonting som inte var bra, eller jag blev lite arg där, onödigt arg. Så kan jag märka ibland hur jag någonstans, jag går och grubblar och jag vet att jag borde säga förlåt. Men man kan ändå vara lite så här stolt. Tänk så här, nej, han får komma och säga förlåt. Jag tänker inte ta första steget. Man blir lite så här barnslig ibland och tjurskallig. Jag vet inte om ni känner igen er i det. Jag tänker också att det kan ha att göra med om någon människa eller några människor kanske har sagt eller gjort någonting som har sårat. Och den personen eller de personerna kanske inte ens vet om det. Men då kan man också, kan jag märka ibland, att jag ibland har en tendens att gå med det där ett tag. Fast jag tänker att det bästa är att prata med personerna i fråga. Men ändå så liksom, det finns en liten stolthet eller en tjurskallighet. Kanske en rädsla ibland att liksom ta tag i det där. Och jag är ingen expert på det här området med förlåtelse. Jag kämpar med det precis som jag tror att de flesta av oss gör. Men jag vill förlåta och jag vill leva i förlåtelse. Jag vet inte om det är någon här som har tittat på den här reality-tv-serien som går just nu som heter Förlåt mig. Är det någon som har sett den? Ja. Den är bra. Alltså man får följa människor, ångerfulla människor som vill be om förlåtelse men som också känner att jag behöver hjälp för att kunna göra det. Och så går programmet ut på att man får hjälp med att söka upp de människorna som man vill be om förlåtelse. Och så får man vara med när de möter varandra. Och så förhoppningsvis så sker ju också en försoning i det här mötet. Och det är mellan föräldrar och barn, det är mellan kompisar, det är mellan släktingar och flickvänner och pojkvänner och allt möjligt. Titta på den, den finns på TV4 Play. Idag så tänkte jag att vi skulle titta lite grann på vad Bibeln säger om förlåtelse. Och jag skulle vilja läsa ifrån Matteus evangeliet kapitel 18. Och vers 21-35. Och har ni med era biblar så läs. Eller i bibelappen. Jag läser ifrån översättningen The Message. Där det står så här. Och vi kommer in, alltså Jesus och hans lärjungar, de är tillsammans. Och en av hans lärjungar ställer en fråga till Jesus. Då tog Petrus mod till sig och sa: Mästare, hur ofta måste man förlåta någon som bär sig illa åt? 7 gånger? 7? Sällan. Säg 70 gånger 7 gånger. Himmelriket är som när en kung bestämde sig för att kräva in sina tjänares skulder. Efter ett tag kom han fram till en tjänare som hade en skuld till honom på 100 000 miljoner. Han kunde inte betala, så kungen befallde att mannen och hans familj skulle bjudas ut på slavmarknaden. Den förtvivlade stackaren kastade sig för kungens fötter och bad honom om en andra chans och lovade betala tillbaka vartenda öre. Kungen tyckte synd om honom, avskrev hans skulder och lät honom gå. Knappt hade samma tjänare kommit ut ur tronsalen förrän han stötte på en medhjälpare som var skyldig honom 10 000. Han flög på honom, tog stryptag på honom och krävde honom på sina pengar. Den förtvivlade stackaren föll på knä och bad om en andra chans så skulle han betala tillbaka alltihop. Men den första tjänaren vägrade och lät honom istället sitta i fängelset tills skulden var betald. När resten av tjänarna såg hur han bar sig åt blev de upprörda och berättade för kungen vad som hade hänt. Kungen kallade till sig tjänaren och sa: Din usling, Jag avskrev hela din skuld när du bad mig om medlidande. Borde inte du haft medlidande med din medtjänare när han bad om det? Kungen var rasande och lät tjänaren sitta i bojor till hela hans jätteskuld var betald. Precis så kommer min far i himlen att göra med alla som inte obetingat förlåter dem som ber om det. När lärjungen Petrus frågar Jesus om antalet förlåtelser så tar ju Petrus i. När han frågar, ska jag förlåta hela 7 gånger? Därför att på den här tiden, rabbinerna som alltså var de judiska förkunnarna, de var skriftlärda, var de som tolkade lagen. När de undervisade så sa de att man förlåter 3 gånger. Och därför så drar ju Petrus till när han säger, ska jag förlåta 7 gånger som har gjort mig orätt? Ska jag förlåta den personen 7 gånger? Och Jesus svarar, inte 7 gånger, utan 77 gånger. Och en del översättningar står det 70 gånger 7 gånger. Och när Jesus säger det här så kan man ju tänka, men han drar väl bara till med en siffra. Men grejen är att Jesus syftar tillbaka på en person i Gamla testamentet som heter Lemek. Och Lemek, han var ättling till Kain, alltså Adam och Evas son. Och vi kan läsa om det här i första Mosebok 5. Där finns liksom Adams hela släkttavla. Och där finns Lemek med. Och Lemek, han hade 2 fruar, Ada och Silla. Och Lemek, han har liksom fått med sig en liten sång. Hans sång finns med i första Mosebok 4, 23 och 24. Och den här sången kallar man för svärdsång. Därför att Lemek, han prisar blodshämnd. Vi ska läsa hans svärdsång. Lemek sa till sina 2 hustrur. Ada och Silla, lyssna på mig, Lemeks hustrur, hör mina ord. Och lyssna nu. Jag dödar en man för ett sår. En yngling för en skråma. Kain blir hämnad 7 gånger om. Lemek 77. Alltså Lemeks lag, det han säger här, det är omåttlig hämnd och vedergällning. Jag dödar någon för ett litet sår. Jag dödar någon för en liten skråma. Och genom att Jesus hänvisar till Lemek så menar Jesus att det är förlåtelsen som bör vara omåttlig. Inte hämnden. Alltså, det Jesus säger är att vi ska förlåta hur många gånger som helst. Oändligt. Om vi går tillbaka till berättelsen i Matteus evangeliet. Vid den här tiden, för Herodes den stores död, då var den här liksom årliga inbetalningen från områdena där, ifrån områdena Galileen, Perien, Judeen, Samarien och Idumeen, där de årligen liksom skulle betala in som skatt, eller man ska säga, det var 600 talenter. Och en talent hade betydande värde. Så poängen, det står ju att den första mannen var skyldig liksom 10 000 talenter. Och poängen här i den här berättelsen, det är ju att han har så mycket skulder. Han är skyldig mer pengar än man kunde uppbringa i hela landet. Under de olika tiderna så var en talent värd lite olika mycket. Men någonstans mellan 60 och 100 miljoner dagslöner. Så det är enorma pengar. Någon har räknat ut att om han skulle betala av den skuld han hade på 10 000 talenter så skulle det vara 275 000 års amortering. Ni hör ju, han kunde aldrig betala av sin skuld. Och vad gör den här tjänaren när han möter kungen? Jo, han säger, ge mig tid. Han trodde, precis som många skuldsatta gör, att tiden skulle jobba för honom. Han står där med en obetalbar skuld och så börjar han förhandla med kungen. På ett plan så tänker jag att han är bara patetisk. Och poängen är att vi inte har omvänt oss förrän vi erkänt att vi inte kan betala vår egen skuld. Och mannen, han får mer än vad han ber om. Han vill ha uppskov, men han får allt efterskänkt. Allt får han efterskänkt. Och grunden för vad som händer här, det är inte att tjänaren ber rätt, att han är välformulerad, utan det är att Herren i liknelsen, kungen, känner sånt medlidande med honom. Men priset är högt, därför att skulden drabbar ju kungen. Det är ju han som förlorar de här pengarna. Och jag tänker att här skulle man kunna jämföra med påskens berättelse. När Jesus tillfångas, tas och står inför rätta, så har vi brottsligen Barabbas. Han har deltagit i ett upplopp, han har begått mord. Och han står där, och så har vi Jesus som inte har gjort någonting. Och Barabbas får gå fri medan Jesus tar straffet på sig. Jesus betalar Barabbas och hela mänsklighetens skuld. Och även den andra tjänaren, den andra mannen i liknelsen, han ber ju också. När den här första tjänaren möter den andra tjänaren som är skyldig honom en mycket mindre summa, så ber ju den tjänaren med nästan samma ord som den första. Han ber också om en andra chans. Men den första tjänaren slänger honom i fängelset och låter honom sitta där tills skulden är betald. Och någonstans så tänker jag att den första mannen, han har liksom ingen kontakt med skulden i sitt eget liv. Hans yttre omständigheter är förändrade. Han har precis blivit skuldfri, fått allt avskrivet. Men någonstans så är ju inte hans hjärta förändrat. Och skyldigheten att förlåta och att efterskänka skulden var ju inte knuten till vanliga mänskliga känslor, utan det var ju knutet till den inställning som hans herre haft i honom. Men den här första tjänaren som inte förlåter den andra tjänaren utan sätter honom i fängelse, det är som att han inte riktigt har begripit nådens princip. För Gud, hans värld, Guds värld fungerar inte så här statiskt. Man kommer inte till Gud som till en bankomat. Att man går till den här bankomaten och så gör man ett uttag som kan bokföras. Och så har man liksom så in och ut och så. Guds värld är inte konstruerad så. Utan hans värld, där handlar det mer om att leva i tillstånd. Bibeln är väldigt tydlig med att om du och jag bekänner vår skuld, att vi säger som det är inför Gud, då får vi förlåtelse. Då avskrivs våra skulder, vår synd. Och man skulle kunna jämföra det med en cirkel. Om vi tänker att vi kommer till Gud, vi bekänner vår synd, vi får förlåtelse. Och sen så får vi skicka vidare den förlåtelsen till andra människor, till människor som vi har oss nära. Och jag får ta emot förlåtelse från Jesus och jag ger den vidare till andra. Jag får ta emot förlåtelse av Jesus och jag förlåter. Ni förstår, en cirkel, det är tillstånd, ett liv vi snarare får leva i. Tänk om ni tittar på det här korset, har ju två linjer. Ett liksom vertikalt uppåt och ett horisontalt sådär. Och båda de behövs. Alltså man kan inte liksom ta bort den horisontella linjen För gör man det så påverkar det också den vertikala linjen. Alltså min relation till Gud hör ihop med relationerna till mina medmänniskor. Och att jag får förlåtelse av Gud måste få konsekvenser för mina relationer. Vi ska läsa ifrån Kolosserbrevet som finns i Nya testamentet i Bibeln. Det här är ett väldigt kort brev och det är jättelätt att man bläddrar förbi det. Det kommer efter Filipperbrevet. Vi har Romarbrevet, vi har första och andra Korinterbrevet, vi har Galaterbrevet, Efesierbrevet, Filipperbrevet och så kommer det här lilla brevet, Kolosserbrevet. Och vi ska läsa från kapitel 3 och vers 12-13. Som Guds utvalda, heliga och älskade ska ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren Jesus har förlåtit er ska också ni förlåta. Liksom Jesus har förlåtit er ska också ni förlåta. Men jag tänker så här, ett av problemen med att förlåta är ju att den som har gjort något fel går fri. Alltså man riskerar, när man förlåter någon så riskerar man ju att folk kommer undan. Folk som har gjort fel. Och därför så tänker jag att be om förlåtelse eller att förlåta någon är ett trosteg. Att när jag förlåter någon så överlämnar jag domen åt Gud och litar på att han gör vad som är bäst. Därför att Gud är en rättvis domare. Och Bibeln är tydlig med att de som har gjort orätt kommer en dag att stå inför sin skapare. Det kommer att ske en rättvis dom. Så att när jag förlåter någon så överlämnar jag på något sätt till Gud att ta hand om domen och rättvisan. I Romarbrevet 12, vers 17-21 står det så här. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är gott för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Så att leva i förlåtelse och försoning, det är att inse att jag är inte Gud. Jag får lämna domen till Gud. Och förlåtelse handlar inte om att vi slätar över någonting. Men motsatsen till förlåtelse är hämnd. Och hämnd skapar bara en våldsspiral som aldrig tar slut. Peter Halldorf, en författare, han har skrivit många böcker. Han skriver så här i boken Som brandar en eld. Citat. Den som känt sig själv in till förkrosselse och överraskande mött förlåtelse och barmhärtighet blir aldrig sen till förlåtelse och barmhärtighet. Har man själv fått vara med om att bli förlåten så förstår man vikten också av att förlåta andra. Philip Yancey, ytterligare en författare som har skrivit många bra böcker. Han har bland annat skrivit en bok som heter Med nådens ögon. Där han bland annat skriver om förlåtelse. Och där berättar han en berättelse, en sann berättelse. Om en kvinna som heter Rebecca. Hon är gift med pastorn. Och den här pastorn håller på med pornografi. Han går till prostituerade. Och till slut så blir Rebecca lämnad för en annan kvinna som heter Julian. Och Rebecca, hon gör någonting som är svårt att förstå. Hon kommer fram till att hon måste förlåta sin före detta man och hans nya kvinna. Så hon ringer upp dem och ber om förlåtelse. Hon förlåter både pastorn och Julian. Och hon berättar att han bara skrattar i telefonen när hon gör det. Och åren går. Och en dag så ringer Julian, den andra kvinnan, ringer till Rebecca, den första kvinnan, och berättar att nu har hon blivit övergiven av samma man. Och hon känner sig skamsen, sårad. Och så säger hon att jag kommer ihåg att du ringde och att du sa att du förlät oss. Och därför så tänkte jag att du kanske kan förstå vad jag går igenom. Jag vet att det är mycket begärt, men skulle jag kunna få komma hem till dig och prata? Och så möts de här två kvinnorna och delar sina erfarenheter med varandra. Och senare så blir också Julien en kristen. Och Rebecca, hon berättar att under lång tid så kände jag mig väldigt dum som hade förlåtit min man. Men den kvällen så såg jag frukt av förlåtelsen. Julien hade rätt. Jag förstod vad hon gick igenom. Och eftersom jag också varit där kunde jag trösta henne. Vi hade blivit bedragna av samma man. Nu var det min sak att lära henne hur man kommer över hatet, hämnden och skulden. Och jag tänker att i korsets skugga så finns kraft till förlåtelse. När Jesus visar sin kärlek till oss och för oss så finns det en kraft att hämta hos honom för oss. Alltså kraft frigörs att älska andra, att förlåta andra. Men erfarenheten är att vi kristna ibland har varit dåliga på att leva i försoning. Jag tänker att det finns mycket gammalt groll. Det finns många ouppklarade konflikter som ligger och skvalpar. De här skyltarna som vi fick se här tidigare i gudstjänsten. En fråga var, kan man förlåta någon som inte vet om det? Någon som inte är medveten om det den har gjort eller sagt för att såra någon annan? Ja, tänker jag. Därför att den händelsen gör ju någonting med ditt eget hjärta. Så vi behöver förlåta dem som också inte vet om att de har gjort oss illa. Men då är frågan, om jag vill leva i förlåtelse, hur ska jag göra? Hur förlåter jag någon annan? Och då skulle jag vilja tipsa om ytterligare en bok. Det känns som att det är massa boktips här idag. Men ytterligare en bok som heter Förlåtelse, som är skriven av Desmond Tutu och hans dotter, jag kan inte uttala hennes namn, MPHO. Hur säger man det? Po. Ja, hans dotter. De har skrivit den här boken tillsammans. Och de skriver att förlåtelse är svårt. Men de skriver att förlåtelse är nödvändigt för att bli fri. Och Desmond Tutu, han är ju en före detta ärkebiskop i den anglikanska kyrkan i Sydafrika. Och han var ordförande i den sydafrikanska sannings- och försoningskommissionen som gjorde upp med övergrepp från apartheiden. Och där fick ju han höra åtskilliga vittnesmål om fasansfulla brott. Men målet med hela den här kommissionen, det var ju att åstadkomma försoning efter allt som hade hänt mellan parterna för att ens kunna bygga landet vidare. Och han säger, hade vi inte gjort det här, då var risken väldigt stor att det hade blivit ett blodbad i Sydafrika med olika grupper som skulle ge igen för allt fruktansvärt som hade hänt. Och Tutu, han menar att för Gud finns inga gränser för förlåtelse. Alltså Gud förlåter allt så länge vi bekänner våran synd och är ärliga med den. Och Desmond Tutu och hans dotter, de gör förlåtelsen väldigt konkret i den här boken. Bland annat så skriver de om den fyrfaldiga vägen till förlåtelse. Och jag tänker snabbt bara ge de här fyra tipsen som de ger utifrån sin erfarenhet. Och första punkten de säger, det är man måste börja med att berätta. Processen att mot förlåtelse börjar med att jag liksom måste få ta fram allt i ljuset. Det här blev jag sårad över, eller det här gjorde jag. Det här kände jag, det här upplevde jag, det här gjorde ont. Alltså man får berätta vad det är som har hänt. Och steg två är att också sätta ord på vad det är som gör ont. Varför gör det ont och hur gör det ont? Och vad har det gjort med mig? Alltså man måste på något sätt ta fram det som har hänt i ljuset för att förlåtelse ska kunna ske. Och det tredje steget, det är att ge förlåtelse. Man kanske inte alltid kan göra det snabbt. Man kanske inte alltid heller kan ge förlåtelse till förövaren. Kanske för att den personen är död. Eller för att den personen inte erkänner sin skuld. Men då menar författarna att vi ändå kan förlåta den personen eller de personerna i våra hjärtan. Och det sista steget enligt författarna är att förnya relationen eller släppa taget om relationen. När förlåtelsen har skett och väljer du att förnya relationen, så väljer du att laga de band som har gått sönder. Och det här kan vara ett tungt och svårt arbete, men författarna menar att det är ett nödvändigt arbete eftersom vi människor alla hör ihop. Och när det inte går att laga någonting, då får vi välja att släppa relationen. Och de skriver så här: helande och försoning är inga trollformel. Det suddar inte ut det konkreta i det som gör ont. Att förlåta är inte detsamma som att låtsas att det som har hänt inte har hänt. Helandet drar inte en slöja över det som gör ont. Snarare är helande och försoning något som kräver ärlighet. Och författarna menar att det är genom förlåtelse som vi helar världen och vi helar oss själva. Men de är väldigt tydliga med att det inte är lätt, men att det är rätt väg att gå. Och ibland så tror jag att vi behöver förlåta personer om och om och om igen. Och ibland måste det få vara en lång process. Och att förlåta någon innebär inte att smärtan försvinner. Men precis som Anneli sa i början, att det förlåtelsen gör, det är att den kan göra dig fri. Förlåtelse har en befriande kraft i våra liv. Och du och jag är inbjuden till ett liv i förlåtelse. Att både ta emot försoning och nåd och förlåtelse, men att också ge den vidare. Att ta emot och att ge den vidare. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du gjorde allt för att förlåta hela mänskligheten. För att förlåta oss som är här idag. Tack för löftet som du har gett att kommer vi till dig, är ärliga med våra fel och brister, vår synd. Vi bekänner dem inför dig. Då har du gett oss ett löfte att du skänker oss förlåtelse i samma veva. Du lyfter av skulden, precis som du gjorde med den här tjänaren. Jesus, jag tackar dig för att vi idag bara igen får ta emot din förlåtelse, sköljas igenom och känna att du förlåter oss. Men tack för att du också vill tala med oss var och en och påminna oss om konflikter eller människor vi skulle behöva förlåta eller be om förlåtelse. Så kom och gör ditt verk, fortsätt tala med oss och ge oss kraft och ork att välja förlåtelsens väg. Vi ber om försoning, vi ber om upprättelse. Vi ber om att relationer skulle få upprättas. Vi ber om att hämnd och alla de här känslorna som lätt sätter sig kvar när vi inte förlåter, att du skulle bryta med det i våra liv. Tack att du är här. Tack att du älskar oss. Tack att du hör oss. Amen. Vi ska lyssna på ett instrumentalt stycke. Och under tiden, låt det Gud gör i er få processas. Och sen finns det också några eftertanke här på en PowerPoint. Finns det någon du skulle behöva erbjuda förlåtelse? Någon du bör försöka få förlåtelse av? Fundera över hur Gud har förlåtit dig. Hjälper det dig att förlåta andra?